Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Ja, det finns ju ett berömt uttryck av honom, det är att jag har vunnit fler städer med hjälp av kinesisk diplomati än med mina vapen. Det förhandlades både med illyrier i norr, greker i söder och makedoner i öster. Och han satt där och hade ganska liten aktionsradie. Men sen så lyckas han ju bli kung i Makedonien. Lyckas få över alla på sin sida, därför att han är populär. Han ser ut som Alexander Stora, han påminner om Alexander Stora, han är hygglig mot alla.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Pyrrhos liv började dramatiskt när han som tvååring tvingades fly från faderns kungadöme i Pyrrhos till Illyrien. Men vid 12 års ålder återfick Pyrrhos den mördade faderns kungarike bara för att förlora det några år senare. Pyrrhos namn var med sig en mytisk kraft eftersom han var släkt med Alexander den store som dött som 33-åring efter att ha erövrat områden ända till Indien. Pyrrhos eftermäle har präglats av att han levde i en tid när romarriket formades. Historien skrevs av segrarna. Och idag minns vi bara Pyrrhos för citatet: "En sådan seger till och jag är förlorad", som ska ha yttrats efter en blodig seger mot romarna. Men Pyrrhos vann under sin långa regenstid mer segrar genom diplomati än krig.
Allan Klynne är antikvetare och har bland annat skrivit boken Pyrrhos, segraren som förlorade. Välkommen.
Tack, kul att vara här.
Fantastiskt. Den här boken har ju några år på nacken nu. Alltså, men jag måste säga att det är liksom en, jag vet inte om man ska beskriva det som en kioskvältare. Det kanske ger en felaktig bild. Men jag vill säga att jag blir väldigt indragen i den här spännande och för mig ganska okända världen med det klassiska Grekland. Det är en otroligt orolig tid.
Ja, det är hur stökigt som helst. För att det här är ju efter Alexander den stores död. Mm. När grekerna, makedonierna för att vara mer exakt, har störtat perserriket. Och det uppstår ett maktvakuum. Vem ska ta över efter Alexander? Så att hela östra medelhavsområdet är liksom en enda myrstack av stridiga intressen. Och i det västra medelhavet har vi då Rom som är på uppgång och vi har den gamla stormakten Kartago. Och mitt i detta då föds den här lilla killen Pyrrhos, eller Pyrrhos som han heter då på grekiska.
Mm, du kör den grekiska stavningen konsekvent här i boken.
Ja, på något sätt så, i och med att man kommer honom så nära, det hade varit konstigt att skriva om Charles den tolfte, det heter Karl den tolfte på svenska. Mm. Pyrrhos är alltså den latinska stavningen som vi också har i svenskan då.
Det är ju hela tiden, hela din bok är en kamp mellan olika kungar och generaler och sånt. Alltså var kung på den här tiden, det var inte sådana, jag menar, det var rätt små områden man behärskade, eller hur såg det ut egentligen?
Ja, både och. En del av de här behärskade ju enorma områden, alltså från dagens Mellanöstern bort till Indien. Medan Pyrrhos då hade oturen att vara kung över ett väldigt litet område, nuvarande nordvästgrekland. Men det gällde ju att leverera då, att se till att man segrar hela tiden och liksom en jobbig mansroll om vi får säga så.
Men det gick i princip ut på hela tiden förra krig, det var det som var kungens roll vid den här typ 300 år före Kristus någon gång.
Ja, och tidigare har vi haft de här grekiska stadsstaterna va, med demokrati och och liksom, vad ska vi säga då, ett hyfsat levnadssätt som det står i gamla källor. Men Makedonien var lite efterblivet på det viset. Va? Där var det en kung som skulle segra i krig, och i och med Alexander den store sprider ut det här över hela världen så är det liksom den nya tidens anda då. Mm.
Redan som tvååring tvingas han ju fly från det kungadömet han är född i Epiros. Varför det?
Ja, det är ju otroligt spännande historia. Det är nästan arketypiskt, den här lilla prinsen som kastas ut i vildmarken. Va? Han kommer ju tillbringa 10 år där hos barbarerna innan han återvänder och förstår vem han är.
I lyrerna då?
Ja, uppåt nuvarande Kroatien och Montenegro och så vidare. Men det berodde då på att hans kvinnliga släkting Olympias hade mördats till slut, och de som hade tagit över efter Alexander såg ju honom som ett hot. Han var ju bara 2 år, men han var alltså släkt genom blodet då, så att säga, med Alexander. Så att anhängarna då, hans fars vänner, gömmer undan honom hos barbarer, och där växer han upp. Och vi vet ju ingenting om det, men det präglar naturligtvis hans liv.
Mm. Men den här historien som du presenterar i din bok, hur han alltså under väldigt dramatiska omständigheter flyr över någon flod, det är någon flod där och det kommer trupper bakom, och är inte det lite för bra historia för att vara sant liksom, de här?
Ja, de här uppgifterna kommer i Plutarkos biografi om Pyrrhus, och den är ju bara 30 sidor lång ungefär, och den skrevs 400 år senare.
Okej.
Okay. Ja, och man tror ju att han har byggt på lite hovkrönikörer och så som fanns i kretsen runt Pyrrhus. Och då är det ju klart att det är lite vinklat, va, till hans fördel.
Dramatiserat kan vi ju säga i alla fall.
Absolut, men samtidigt det här, va, att de här ryttarna som jagar honom och flyr över ett vadställe, för moderna läsare så ekar ju lite av Sagan om ringen. Va?
Ja.
Och jag har medvetet skrivit lite så här textualistiskt att man ska känna vibbarna av det här, för det är ju nästan som en saga. Och då kommer man in på det, vad är sanning och vad är påhitt? Och det är hur knöligt som helst med det här, att när man börjar skala i källorna så ser man att under en viss tid så tyckte man han var en hjälte, under en annan tid så var han en dummis. Det är ungefär som synen på Karl XII eller så, var skiftar hit och dit. Det är inget konstigt med det. Men det är jätteknepigt att försöka hitta, vad ska jag säga då, sanningen.
Det blir nästan som ett pussel, för jag tänker, det är som de här slagen som han är med om, det ökar hela tiden hur många, för varje århundrade så blir det några tusen till eller kanske ännu fler som deltog i de här slagen. Så att det...
Ja, siffrorna blåses hela tiden upp, va? Och det är ju klart att romarna för slutet har intresse av att visa hur duktiga de var mot det här jättehotet. Va?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Varför var det just till Illyrien han flydde? Eller det var ju inte han som flydde själv, det var väl folk som hjälpte honom dit och naturligtvis som tvååring.
Ja, det fanns redan tidigare då förbund mellan de här, ska vi skilja de här folken, av makedoner, illyrer, greker, nordvästgreker. Så att hans föräldrar hade säkert kontakter med dem. Va? Men utmaning för mig att skriva, det här är ju bara en lucka på 10 år, det finns inget i antika.
Man vet ingenting om den.
Nej, vad som hände. Däremot så är det ju oerhört spännande hela hans, vad ska vi säga, ideologiska värld han befann sig i. Alltså han var då ättling till Achilles, hjälten vid trojanska kriget.
Trodde folk att det verkligen var så?
Ja, det trodde man ju naturligtvis. Ja. Man kunde spåra sig tillbaka till gudar och hjältar.
Mm. Det var liksom en realitet, det var inte myter då för människorna som levde den här tiden?
Nej, det var i myt och var i sanning, det är svårt att skilja på. Och sen är det också det att den här delen av Grekland hör ju till de äldsta. Det var de första oraklen i Dodona då i Epirus, en orakelhelgedom. Och det var också här syndafloden, som vi skulle kalla det, hade ägt rum. Enligt grekisk myt. Och du har de här Deukalion och Pyrrha som bygger en ark och räddar djuren och så vidare. Det här känner vi igen från Gamla testamentet och från babyloniska källor. Och allt det här liksom pekar ner mot Pyrrhus. Både hans hemland och alla de här släktleden. Och att förklara det utan att det blir lite träigt att läsa, då måste man ju ta gestalt här på något vis. Så då har jag ju valt att läsaren får upptäcka det här bit för bit, precis som han då, när han är en liten pojke. Att de berättar för honom i svensk folksageton. Va? Det var en gång en kung och så vidare. Så att jag har skrivit om de här myterna på det viset. Och det är ju klart att den här lilla killen plötsligt fick veta att han liksom var centrum av universum. Det måste ju ha påverkat hans självbild, va? Och när han är 12 år, då skickar man tillbaka honom för att han ska bli kung då i riket.
Mm. Nej, men bara det. Vi har ju redan berört det lite kort det här med att han är ju syssling till Alexander den Store. Så, jag menar, Alexander den Store framstår ju fortfarande än idag som en av de största gestalterna i världshistorien. Och på den här tiden så måste han ju vara helt gigantisk i folks medvetande. Eller hur?
Visst.
Gudalik egentligen.
Du förstår vilket ansvar att axla. Ja.
Så att, och som du säger här, att om man redan som tvååring måste fly bara för att man är syssling med Alexander den Store, det tyder ju bara på vilken otroligt stark symbolkraft den måste ha. Eller kan du beskriva det på något annat sätt, den här kopplingen till Alexander den Store?
Ja, det är ju som i stora delar av historien, va, att det handlar inte om nationer eller länder, utan det är ju familjer och klaner som kungahus som slåss mot varandra, och då kan man inte lägga fingrarna emellan, utan då gäller det att kapa huvuden hit och dit för att sitta säker. Och det utbröt ju alltså ett kaos efter Alexanders död.
Alexander, han hade erövrat hela Perserriket ända bort till Indien och dog. Han var 33 år eller någonting när han dog.
Ja, och dog i Babylon. Just som han hade tänkt göra till sin nya huvudstad. Och då fanns det då ett gäng generaler som ville ta över. Han fick ju en son som föddes postumt då. Så att det var otroligt skakigt, ska vi säga, statsrättsligt sett eller så. Och sen, så, som jag skildrar i början av boken, den ena efter den andra faller ifrån. Och också Alexander, han hade ju oäkta barn, va, som en del slängde fram som wildcards. Och de dödades en efter en. Och till slut så är det bara den här 12-åringen, efter 10 år då, så är det bara Pyrrhus kvar. Så plötsligt har han blivit en maktspelare.
Hur kunde han bli återinsatt i Epirus som 12-åring då? Han har ju liksom ändå varit borta i 10 år i Lyrien här.
Ja, hans styvpappa då, den här Glaukias kungen, han måste ju ha insett att värdet på pojken har stigit. Och det maktbalansen i Grekland, mellan Makedonien och Grekland, hade förändrats, därför att några av tungvikterna här, Antigonos och Demetrios, hade nästan lyckats krossa Makedonien och befriat grekerna. Och då såg Glaukias att det här är en chans nu att för Pyrrhus att återinsättas, kan man säga.
Men det innebar väl egentligen inte att det var han som styrde då, som 12-åring. Man brukar ju inte ha 12-åringar som styr kungadömen.
Nej, det var ju ett råd då, får man ju tänka sig, runt honom. Han var väl mest som en liten maskot. Och då kan det ju gå både bra och dåligt, och det visade sig att det gick ju dåligt sen. När han var 17 år, då blev han utkastad eller nerputtad från tronen igen i en kupp.
Det här var ju inget mäktigt kungadöme han styrde då mellan han var 12 till han var 17 år. Det var ju liksom en ganska obetydlig del av Grekland, eller?
Ja, både ja och nej. Det ligger ju som en liten ficka där uppe mot Adriatiska havet. Men det som låg i potten var om det var Epirus eller Makedonien som skulle styra.
Det var de två som egentligen var maktcentrum.
Ja, det kan man säga. Så Olympias, Alexanders mamma, kom ju från Epirus. Medan Filip den andra då, han var makedon. Så att du har också den här etniska konflikten, eller om vi ska kalla det så. Va?
Var det sådana stora etniska skillnader mellan folk? Eller?
Ja, i det här fallet är det verkligen ett gränssnitt eller gränstrakt. Därför att illyrierna pratade inte grekiska.
Okej, så det var språkligt.
Ja, per definition är de då barbarer då, enligt grekerna. Men här finns det ju också en väldigt spännande nutidshistoria, eftersom under 1900-talet fick vi den här statsbildningen Albanien, som då ligger i konflikt med Grekland. Och Epirus blir ju grekiskt först 1913. Och än idag så är det ju faktiskt inget fredsfördrag mellan Albanien och Grekland efter andra världskriget.
Det är otroligt. Det finns väl en rätt stor minoritet i Albanien som pratar grekiska.
Ja, och även tvärtom då. Väldigt trist nutidshistoria. Men sen när det då blev kommunistiskt under Enver Hoxha, då lyfter man ju fram de här elyrerna som albanernas föregångare. Och då vrider man till historien lite grann att Pyrrhus var ju naturligtvis elyr. Ja. Han var inte grek. Nej. Och grekerna blir ju galna när de hör det där. Och än idag finns det ju en nationalhelgedom i Krusia, norr om Tirana, där liksom Pyrrhus framhålls då som föregångaren till Skanderbeg och de andra albanska hjältarna. Så att även så har man slitit i honom, va, i modern tid.
Han förlorar makten då som 17-åring. Vad gör han då? Vart försvinner han iväg?
Ja, som tur var det hänt under åren innan då att hans stora syster, Deidameia, har blivit gift med den här Demetrios, som är den stora generalen för tiden. Så han har ju en mäktig svåger. Men i de här konflikterna då, som hållit på i 20 år efter Alexanders död, så går det nu mot sin kulmen. Nämligen Demetrios, hans pappa Antigonos, som är mäktigast, har gjort sig till fiende mot alla de andra kungarna, va, i Egypten och nuvarande Syrien och så vidare. Så det är ett stort slag som väntar i nuvarande Turkiet. Och på något sätt lyckas Pyrrhus ta sig dit. Och han blir rekryterad bland kadetterna. Alla vet ju att han kommer från Epirus, och han verkar vara en stark och krigsglad kille. Va?
Mm.
Och där börjar hans militära karriär då.
Och det, men folk känner ju naturligtvis till att han är släktig med Alexander den store och så, eller hur? Så att han får han en stor roll direkt då när han är...
Ja, visst känner man till vem han var, och så tack vare att han har sina Demetrius som beskyddare. Han blir ju någon sorts skvadronschef, eller så hyfsat framskjuten roll i kavalleriet. Mm. Och han kan ju inte varit mer än 18 år vid den här tiden.
Men man ska komma ihåg också, vid den här tiden så gjorde man tidig karriär också. Det var inte, jo, så det, att, riktigt. Det var inte så att du var 35 när du blev liksom
befälhavare. Nej, det är helt riktigt. Mm. Kan man ju titta på Alexander den store, inte minst. Mm. Men normalt sett så gjorde man ju värnplikten, skulle vi säga, när man var 17-18. Mm. För senare man blir krigsplacerad och så.
Så att han var tidig ändå? Alltså.
Han var tidig, och det där blir ju ett av antikens största slag med 400 krigselefanter och sådär, om vi ska tro siffrorna. Mm. Och enorma såna här makedonska falanger och huller om buller. Men Pyrrhus är på den förlorande sidan. Däremot så klarar han sig med livhanken och även den här Demetrios.
Mm.
Och för att då bygga upp allianserna igen, den här Demetrios, så tar han sin unge svåger och skickar honom till Egypten. Och där får Pyrrhus då sitta som gisslan i Egypten.
Vad innebar det att vara gisslan vid den här tiden?
Ja, det är ju som en sorts hållhake på att...
Men man satt ju inte inlåst i något källarhål.
Nej, han fick röra sig fritt, och han var ju av kunglig börd naturligtvis. Men det skulle då garantera att Egypten inte kastade sig på Demetrios då under tiden.
Just det. Men han utnyttjar sin tid här i Egypten ganska väl, får man ändå säga, den här unge Pyrrhus.
Ja, det är ju otroligt. Här kommer han då från världens mest avlägsna hörn och är plötsligt då i Alexandria. Det är liksom den nya världen. Det är liksom Hongkong, för världens boom där. Va, i den här. Och lyckas göra så att han får gifta sig med kungens dotter, eller en av kungens döttrar, Antigone.
Men det är klart att han har ju kunglig börd.
Visst, och kung Ptolemaios, som för övrigt var ungdomsvän till Alexander den store, han kanske såg något i den här unga killen som påminner om Alexander, och han visste ju att om jag stöttar honom och skickar tillbaka honom till Epirus, så har vi liksom en liten spjut in i sidan på Makedonien. Så att,
men Egypten är en stormakt vid den här tiden.
Ja, absolut. Det är ju, kan vi säga, Medelhavets rikaste land.
Men han gifter sig då ändå med kungens dotter, men sen återfår han kungamakten i sitt gamla hemland. Hur gick det till egentligen?
Ja, han får då en armé och en flotta framförallt i ryggen och seglar upp från Egypten tillbaka till nordvästgrekland och tar makten. Och där finns det ju redan en annan kung, någon sorts avlägsen släkting till honom, som är insatt som en marionettkung av Makedonien. Så det hade ju kunnat bli inbördeskrig, men det finns lite anekdoter om vad som hände. Till slut så hugger Pyrrhus ihjäl den där konkurrenten.
Men det var egentligen inga regelrätta slag eller sådant?
Nej, utan nej. Han går i land med sina trupper och blir ensam kung, och nu blir det en ny start för Epirus. Hela den här landsändan som har varit enda röra med släktfejder och krig. Han kommer ju sitta som kung alltså då i 30 år, va? Och försöker då rycka upp och göra sin landsända precis som de här andra nya superrikerna, va? Med urbanisering, stora tempel.
Men det fanns i princip inga städer där innan.
Nej, en avkrok kan man säga i grekiska världen. Och idag finns det ju fantastiska lämningar som går att datera just till Pyrrhus tiden, både teatrar och tempel och städer och så vidare. Så att han antagligen med egyptiska pengar i ryggen, va? Nödlån eller hur vi nu ska kalla det, så kickstartar han sitt land. Va?
För de här var med, de var kända för djuruppfödning, eller hur?
Ja, djurhållning med transhuman som man kallar det. Man driver djuren på bete mellan bergen och havet under vinter och sommar, och bodde inte riktigt i städer som i Aten och sådär. Va?
Kan du se att Pyrrhus hade en realpolitisk vision? Att han faktiskt hade en idé om vad han ville uppnå, eller drogs han bara in i en svärm av de här konflikterna och maktspelen?
Ja, det här är ju det intressanta. Det beror på vad man anlägger för perspektiv. Den traditionella bilden är att han var aggressiv och själv hävde sig behov och ville erövra allt och krigade först med makedonierna och sen med romarna och sen med kartagerna.
Men du säger den traditionella bilden, det är egentligen romarnas historieskrivning, eller?
Ja, och det som dyker upp i våra historieböcker, va, att han kommer över till Italien med sina elefanter. Men då var han ju nästan 40 år. Så det har varit en lång historia innan. Men min bok är ju lite tesdriven på det viset, att jag vill ju lyfta fram en annan bild. Va. Det första han gör när han blir kung där på nytt då, i 23-årsåldern, det är att han ingriper i Makedoniens problem. För där har det blivit två nya kungar. Landet håller på att falla samman i inbördeskrig. Och det han gör är att han går in där och ställer ordning med alltihopa. Alltså en sorts fredsbevarande insats. Och sen marscherar han hem igen till Epiros. En helt vettig...
Ja. Vad som blir väldigt tydligt när man läser din bok, det är ju att det är klart att han är känd som general och som militär och så, men samtidigt så i väldigt stor utsträckning så handlar det om diplomati, och han har vid sin sida under ganska många år så har han en filosof som heter Kines som verkar vara en väldigt bra person att ha med sig som rådgivare till exempel, som han skickar ut på massa diplomatiska uppdrag. Man ser hela tiden här hur han kombinerar diplomati med krig, eller hur?
Ja, det finns ju ett berömt uttryck av honom. Det är att jag har vunnit fler städer med hjälp av kinesisk diplomati än med mina vapen. Så att visst, det förhandlades både med illyrier i norr, greker i söder och makedoner i öster. Och han satt där och hade ganska liten aktionsradie. Men sen så lyckas han ju bli kung i Makedonien. För det är ju den här Demetrios, hans gamla systerns man då, som har lyckats göra sig till kung. Och Pyrrhus då, som är hälften så gammal, lyckas få över alla på sin sida. Därför att han är populär. Han ser ut som Alexander Stora. Han påminner om Alexander Stora. Han är hygglig mot alla. Och han är ju djurvän. Han har sina molosser, de här hundarna. Va? Pyrrhus var ju moloss, det är namnet på den här folkstammen.
Ja, just det.
Och sådana hundar finns ju kvar än idag.
Ja, hur ser de ut?
Ja, det är ju väldigt stor.
Okay.
Och på den här tiden var de väldigt beryktade. Alltså, de gavs ju på vargar och björnar. Man hade dem
för jakt och sånt naturligtvis.
Ja, och framförallt skydda fårflockar och annat. Mm-hmm. Så att han var ju en karismatisk person då. Och så blev han kung i Makedonien och det finns inte ett enda ont ord. Trots alla de här historikerna som skriver om att han bara ville bråka. Men det är liksom inga sexskandaler, det är inga lönnmord, det är inga skattetryck och så vidare. Utan...
Man ska komma ihåg att det här är en tid när man får läsa de mest hårresande beteenden och episoder och barnamord och incest och...
Ja, visst.
Det är riktig soppa på många ställen.
Ingenting sånt. Tvärtom, det nämns ju faktiskt i en passage att han brydde sig så mycket om sina barn. Han har ju 3 söner och en dotter. Dottern fick ju förresten heta Olympias efter Alexanders mor. Och hur han övade dem i vapenbruk ända sedan de var små, står det. Och då anar man ju att han engagerade sig i småbarnen, det var inte vad vanliga grekiska män gjorde, va? Man får tänka sig att han kröp omkring där på alla 4 bland träsvärd och bollar. Liksom. Så att om man ser det så tonar det fram en, vad vi skulle tycka, liksom en hyfsat sympatisk person.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Romarriket, vi snackar år 279 före Kristus här. Romarriket är, vad ska man säga, det är egentligen mer en regional stormakt vid den här tiden, eller hur?
Ja, det är riktigt. Det är under en tid, ja, mellersta republiken brukar man kalla det.
Ja, man behärskar de... mellan det som är ungefär mitten av det som är Italien idag egentligen.
Ja, samtidigt som Pyrrhus växer upp så håller ju romarna på och slåss för sitt liv mot kelterna i nuvarande Pådalen, mot etruskerna, mot samniterna nere i Syditalien. Va? Så att de är ganska färska som regional stormakt.
Ja, men de är på gång.
De är på gång.
Ja, de är välorganiserade och är oerhört drivna av ära. På mångt och mycket, även om de har liksom demokratiska strukturer och så är det ju... Ja, men det är ju en militärmakt.
Ja, hela den politiska karriären gick ju in på att man skulle bli konsul. Det var högsta ämbetet, ungefär som statsminister, va? Och det innebar att man hade rätt att leda arméer ett år. Så att det är klart att hela den här militarismen är ju inbyggd.
Man måste ha haft ett visst antal kampanjer för att få bli konsul överhuvudtaget. Så.
Ja, man har haft andra politiska titlar för trappan, ja, just det. Upp dit. Men ja, Rom är märkligt. En otrolig patriotism som tycks genomsyra hela samhället, men sen också en smart politik, att man inte förtrycker sina fiender utan man knyter dem till sig. De blir ju bundsförvanter och till och med medborgare, det vill säga att man har rätt att gifta sig, man har rätt att bedriva handel och man har rätt att få sitt fall behandlat i domstol efter romersk lag. Och på så vis så knaprar de i sig hela Italien.
Så det handlar inte bara om militärmakt utan det är också hur man hanterar och erövrade folk egentligen.
Absolut, och det är det som till slut gör att man får ett romerskt imperium, att de var så öppna för andra idéer, inte minst grekiska. Och så kommer den första man får möta dem och säger så är då Pyrrhus.
Men varför invaderar Pyrrhus Italien?
Det är en bra fråga som man brukar säga. Och det, är hur,
det finns ingen bra svar på det.
Nej, det är hur snurrigt som helst. Den officiella förklaringen är ju att den här staden Taranto, som det heter idag i Syditalien, Taras, det var en grekisk koloni. Att det var den sista som inte hade erövrats av romarna, och då uppstod en politisk strid i staden mellan, ska vi säga, ett demokratiskt parti och ett konservativt parti. Där demokraterna ville ta hjälp av någon grekisk krigsherre, medan de konservativa tyckte att nej, vi böjer oss för Rom och så där. Det är väl bäst att vi gå med på deras sida. Och i det där anar man, det här är ju beskrivet i källor som är flera hundra år senare, en sorts antidemokratisk tendens.
Alltså att de demokraterna blir kritiskt granskade?
Ja, att de är så oansvariga. Det finns ju otroligt roliga spexiga anekdoter, va? Hur de bär sig åt inne på teatern. De är fulla och de är ena med andra. Och det är ju en romersk diplomat som skickas ner dit, och då ställer sig en och kissar på honom. Va? Och han håller upp sin tåga. Alla skrattar. Grekerna skrattar och applåderar.
Du tror inte det har hänt egentligen?
Jo, det har det. Men du hör ju själv hur vinklat det är, så att säga. Och han håller upp tågan och säger att det här kommer ni få tvätta med blodet. Och då ställs det på sin spets, och då vänder man sig till Pyrrhus, som bekvämast nog finns närmast då på andra sidan Adriatiska havet. Så att hela den här, ska vi säga, orsaken och liksom vad var romarnas casus belli egentligen, att man förnedrade en diplomat, eller det är väldigt luddigt. Och det är ännu konstigare, varför ska Pyrrhus bry sig om att komma över dit? Och ja, det klassiska förklaringen är att han ville erövra hela världen. Och det är ju lustigt, läser man i de källorna så står det ju, han hade planer på att erövra Rom, han hade planer på att erövra Sicilien och Kartago och Afrika. Men det är alltså då skrivet 300-500 år efteråt.
Men man ska ju komma ihåg att han är ju ändå ättling till Alexander den Store. Så att jag menar, det är inte så länge som någon lyckades erövra nästan hela världen. Eller en betydande del av världen i alla fall.
Ja, det är sant. Och han var säkert frustrerad, för han satt ju inklämd då i Epirus. Makedonien hade sin nya kung, och ja, han kunde inte, hade ingen aktionsradie österut. Och då var det en fantastisk möjlighet som öppnade sig. Men som jag visar i boken, så leder det ena saken till den andra. Det är en lång händelsekedja som han inte kunde ha förutsett. Så att det är mycket roligare att tänka sig att han vill erövra hela världen än att tänka sig att det var återigen en sån här fredsbevarande insats som gick fel.
Men du tror mer på det här, att det var en
fredsbevarande insats? Ja, det tror jag. De ville ha hjälp. Grekerna i Syditalien, som hade funnits där i hundratals år, ville ha hjälp mot det nya barbarfolket, romarna. Och han ville vara hygglig, om vi säger så. Va? Man tar det som en förevändning.
Också.
Ja, han fick betalt. Men det lustiga är ju att när det beskrivs då att han kommer med sin stora lego här, det visar sig att de hade ju lurat honom. De hade sagt att det skulle finnas massor med grekiska soldater. Det fanns inte. Så han får ju på blixtmaner bara på några veckor bygga upp en värnpliktsarmé, eller man ska säga, i Taras. Och därför är det återigen då de här romerska fientliga uppgifterna om grekerna som bara ville lata sig och göra annat, och de gnällde mot Pyrrhus. Och nu blir han då en tyrann, va, att han kommer. Men det är klart, en del såg honom som befriare.
Han gör ju saker som inte är populärt. Han stänger teatrarna bara för att, det är väl för att de ska straight up och öva ordentligt så att
just
de kan försvara sig.
Just det, teatern är ju liksom oppositionens
säte. Ja, det handlar det också, att få kontroll över oppositionen.
Men det finns ju en jätterolig dialog som Plutarkos återger, som bara han nämner, ingen annan liksom. Där den här Kinea som du nämnde, hans hovfilosof, och Pyrrhus sitter och snackar om vad man ska göra. Och då börjar ju Pyrrhus då prata, jag skulle vilja erövra det och jag skulle vilja erövra romarna. Jaha, men vad ska jag göra då efter jag har gjort det? Men då erövrar vi Sicilien, och sen, men då erövrar vi Kartago. Och poängen är då, till slut så säger Kineas att vad ska du göra då när du har gjort allt det här? Ja, men då kan vi sätta oss ner och dricka vin och ha det trevligt. Ja, men det kunde vi ju lika gärna göra från början istället för att hålla på och bråka på det här viset. Och den lilla dialogen är ju jättekänd idag. Men inte under antiken på något vis. Den dyker bara upp hos Plutarkos. Man vet inte var han har fått den ifrån. Men i och med att de här replikerna läggs i Pyrrhus mun då, att han ska erövra allting, så låter det väldigt övertygande. Men det är ju på vippen att det är en liten moraliserande påhittad berättelse va, i efterhand.
Men någonstans, han sitter i det här lilla kungadömet ganska resurssvagt. Han kanske ändå upplever att han behöver ha mera, kontrollera större områden för att kunna sitta kvar där, eller?
Ja, trycket på honom som ledarfigur är ju det att han måste... Han måste se till att dela ut...
Det är ingen trygg värld här.
Nej, men också de som är i kretsen runt honom förväntar sig väl att det ska hända något, så att säga.
Men när han kommer till Italien där i alla fall, och sen det tar väl ett tag innan de här stora slagen upp händer mot romarna, eller hur? För att han är där ett tag och förbereder ordentligt. Så.
Ja, det finns intressanta exempel på brev de skickar mellan sig, romarna och Pyrrhus. Och det där har det forskats kring jättemycket. Är de här äkta dokument eller är det bara påhittad grejer i efterhand? Va? Så att det där är ju anledning till att nysta i källorna och hur forskningen har sett på saker och ting. Men det är helt uppenbart att det blev en krock. Alltså Pyrrhus hade för sig att han skulle medla i den här konflikten.
Ja, han var egentligen inte så sugen på att kriga då?
Nej, och efter det här första slaget som är en otroligt dyrköpt seger, Då inser jag att jag hade ju hellre velat vara romarnas vän. Va? Mm. Och tänk om jag hade varit kung över romarna och sånt där, säger han. Får man ju i och för sig tänka sig, är det något som romarna lagt till efteråt eller så? Och sen, de här åren, det är invecklad. Han skickar ju den här Kineas till Rom till exempel med massor med snygga kläder och leksaker. Du vet, så här mekaniska grejer som hellenistiska vetenskapsmännen hade hittat på för att muta romarna.
En riktig charmoffensiv.
En charmoffensiv. Men romarna och romarinnorna, de tackar för det här. Det var ju trevligt, men vi vill inte låta oss muta. Så. Och sen så blir den här laddade scenen i senaten när Kineas står mot Appius Claudius Caecus, den blinde 80-åringen som säger att vi romare kan aldrig vika ner oss för de här fjantiga grekerna som bara håller på och ränner omkring. Och då vänder hela opinionen, va? Och nu ska vi liksom kasta ut Pyrrhus. Och det där är ju en sån här nationalpatriotisk efterhandskonstruktion kanske. Men det är jättespännande källor, va? Där man liksom lägger orden i munnen på de här aktörerna. Så att,
tidigare, vi har spelat in om Hannibal och de puniska krigen, och det blir ju väldigt frustrerande för Hannibal, och jag har förstått också för grekerna tidigare, det att romarna vägrade ju att förhandla, fredsförhandla i princip. Även när de förlorade stort så ville de aldrig acceptera att de hade förlorat. Det är den bilden jag får i alla fall.
Ja, jo, men det kan väl stämma.
Ja, för att det fanns ju ändå en tradition här att de här små grekiska kungadömena krigen mot varandra, och sen hade man fredsavtal och sen
ja, det är
bra.
Riktigt. Man vill komma fram till någon sorts maktbalans.
Men det var inte romarna intresserade av.
Nej, det var de inte, utan de ville köra sin linje hårt. Men vid det här laget var de gärna inte fiende med Kartago.
Nej, just det. Nästan alla har ju talat om Pyrrhus. Man har inte talat om Pyrrhus, man har ju talat om ordet Pyrrhus seger. Som innebär att det är en seger där man har förlorat, alltså, som har varit så kostbar att man egentligen kanske inte har vunnit, trots att man har vunnit. Det är den, och det här används ju idag, ja men det används ju, det är ju vanligt begrepp.
Ja, det dyker ju upp lite då som,
både inom
som helst.
Politik och sport. Och,
precis.
Ja, verkligen en sån där allmängods kan man väl ändå säga. Men varifrån, det finns ju ett citat, och det finns väl olika varianter på det här citatet, men ett som jag då har skrivit ner, det är en sådan seger till och jag är förlorad.
Ja, en sådan seger till över romarna och jag är förlorad.
Just
ja.
Det, men det finns ju också de som är lite mer
utvecklade. Ja, det finns några varianter
men,
på det.
Men kontentan är det, en sån seger till och jag är förlorad.
Ja, de orden ska han ha fällt då efter ett av de här slagen.
Men det är osäkert efter vilket slag egentligen, eller?
Ja, det är två stora slag här i inledningen mot romarna. Ett vid Herakleia då nere i Syditalien och annat vid Ausculum uppe på östkusten kan man säga. Och förmodligen sa han det efter det andra slaget då, 279.
För det är två slag där han vinner bägge, men det är oerhört hög kostnad egentligen.
Ja, om man ska säga en seger till så måste det väl vara två, tycker man. Men många källor förlägger redan under det första slaget. Och det har att göra med att i romersk historietradition så blev det här andra slaget en romersk seger med tiden.
Men det borde inte ha varit det egentligen. Det är inte
Nej,
egentligen.
Det var en romersk förlust. Sen så kanske glider över till att det var oavgjort och till slut så blir det romersk seger. Och då kan han ju inte fälla de orden efter det slaget, och så har man flyttat bakåt i tiden ett år.
Ja, men det är det som vi redan har snackat om, att romarna vägrar att erkänna att de har förlorat. Jag menar, under Hannibal där så, jag menar, de förlorar ju jättelika slag, men ändå så bara fortsätter de liksom. Så att,
ja, och på så vis är de ju som Pyrrhus, fast spegelvänt, va? Och det här att aldrig vika ner sig och tåla mycket stryk och så här, hela den här manliga självbilden, kan vi säga.
Men Pyrrhus här i alla fall, han behärskar ju i princip södra delarna av Italien ändå under ett antal år. Men sen går han över till Sicilien. Varför väljer han att invadera Sicilien?
Ja, det är det här som gör att man tycker att får han aldrig nog, va? Kan han aldrig lugna ner sig. För då har han byggt upp en hyfsad grekisk allians med lokalbefolkningen där nere, samniter och så, va? Och klämt tillbaka romarna. Ja. Det har stabiliserat sig, men då är det historiens slump igen. Hemma i Makedonien blir det totalt kaos, därför att kelterna, eller gallerna, ska kalla det, invaderar. Så från Grekland kommer det så här nödrop, snälla Pyrrhus, kom hem och ta kontrollen över det här och reta upp det. Och samtidigt kommer det nödrop från grekerna på Sicilien att Kartago har flyttat fram sina...
För Kartago har de har städer där sedan tidigare, sedan länge egentligen.
Det har funnits greker och puner, Kartago på Sicilien i flera hundra år. De har bråkat med varann, fram och tillbaka. Så där sitter han då som en åsna mellan två hötappar. Och vad ska han välja? Och till slut väljer han att gå till Sicilien, står det. Och det här är då ett exempel på den här händelsekedjan, jag menar. Det här hade inte han kunnat förutse.
Men Sicilien var väl en central ö egentligen i hela Medelhavet? Både att det var rikt och att det var många olika... Jag menar, Sicilien är en sån här ö som... Jag menar, kan man ens räkna hur många som har invaderat den?
Nej, det är många folkslag som har kommit och gått. Men framförallt så var det ju en grekisk ö, måste man säga. Här hade
men det fanns kartagiska städer?
Ja, det fanns några städer längst ut på västkusten, våra dagar som Marsala.
Men de flesta var gamla grekiska kolonier.
Ja, och fantastiska grekiska städer. Jag menar, Platon hade ju vistats i Syrakusa på Sicilien.
Är Syrakusa den största staden?
En av de största, det växlade lite. Men poängen är att i flera hundra år så hade Sicilien varit grekiskt. Och nu höll man på att förlora det, va? Du kan ju ta valfri parallell genom historien. Ett stort landområde som håller på glida över händerna. Så från Pyrrhus horisont och hans rådgivare så var det säkert mer, man kunde göra mest skillnad genom att gå över till Sicilien. Och så plötsligt, ja, tar han sin flotta och åker dit.
Mm. Man får ju också, vad som är väldigt spännande när man läser om det här, det är ju också, för oss låter ju inte det som någon jättestor grej att liksom flytta truppen med flotta, men man fattar ju att det är väldigt farliga operationer att flytta en armé på. Nu vet jag inte, nu kommer jag inte riktigt ihåg hur många det var, men det var väl 8-10 tusen.
Ja, det är en logistisk utmaning. Man har ju byggt särskilda pråmar till exempel för att få över elefanterna.
Ständigt dessa elefanter, man bara ställer till det.
Så att, en enorm logistisk apparat naturligtvis.
Men återigen också hur han, som jag tycker var spännande här, hur han arbetar, att han hela tiden skickar Kineas innan för att förhandla med olika städer och sånt. Mm. Det finns hela tiden det här diplomatiska. Det är liksom inte bara en invasion, utan det är...
Helt riktigt. Det är alla de här krigsåtgärderna föregås av förhandlingar, va? Som på ett eller annat sätt strandar. Precis som idag, va?
Vi kanske inte har tid egentligen att gå igenom för mycket här vad som händer på Sicilien, men jag skulle ändå, om vi ställer frågan så här istället, när vänder det för Pyrrhus? När slutar hans lycka lysa på honom?
Ja, det händer ju då någon gång på Sicilien.
Ja.
Han är ju där i två år, det är ju en ganska lång tid. Och han lyckas ju som att han driver ut kartagerna. Sen finns det dessutom en utbrytare, en sorts grilla krigare, en sorts mamertiner kallas de för, som har skapat fristater. Och så grekerna som slåss inbördes. Du hör, det är ett enda getingbo, va? Men han lyckas på 2 år pacificera det hela. Och så har inte, så framgångsrika har inte grekerna varit på 150 år. Va?
Vad är det han lyckas med då som grekerna
Besegrar kartagerna i flera slag. Aha. Intar deras stora städer, Palermo som vi har nu, heter idag. Va? Men där någon gång så slår det slint då, för då får han för sig att han ska flytta över trupperna till Afrika. Och
till Kartago.
Ja, till Kartago. Ja. Och då...
Och det här är ju när Kartago är oerhört mäktigt.
Ja, och då tycker grekerna att han har fått nog. Alltså intressant nog, han har förhandlat om fred med kartagerna. Och kartagerna är också en allians med romarna. Vi kan inte gå in på alla detaljer. Men det är som du säger, det är väldigt diplomatiskt invecklat. Det är inte bara att man tar sina elefanter och börjar kriga, va? Utan... Men så att det blir uppror över hela ön, och Pyrrhus bedömer det som så att jag kan inte vara kvar här utan måste backa ur. Och då kommer det igen ett sådant här nödrop, den här gången från Italien då, och greken, att romarna är på offensiven. Du måste komma tillbaka och hjälpa.
Hade han inte bara kunnat åka tillbaka?
Historien upprepar sig att han bara orkar, va? Och då skeppar han på hela sin armé igen. Och seglar ut från Syrakusa, och där så står det, som jag skriver, antagligen en liten grabb i 10-årsåldern. Archimedes heter han, va, som sen blev känd för alla sina tekniska uppfinningar. Och så är han tillbaka i Italien och ska möta romarna en tredje gång.
Mm. Men då går det inte lika bra.
Nej, slaget vid Maleventum, där blir det ju i princip en förlust eller oavgjort.
Vet man varför han förlorade?
Det började bli... Nu hade han hållit på i 5 år, va, och åstadkommer inga konkreta resultat. Men dessutom så romarna har den fördelen att alla pratar latin. Även deras bundförvanter, alla befäl, man är otroligt välorganiserade. Pyrrhus måste kombinera sin legoarmé med grekiska värnpliktiga med de här andra italienska folken då, samniter och volsker och allt vad de heter, som inte talar grekiska. Alltså en väldigt tungrodd och komplicerad sätt att leda allt detta. Och till slut så, hur skicklig strategan än var och hur mycket elefanter han än hade, så vinner då romarna till slut. Ja.
Nu går det ju inte längre. Han står inte upp mot romarrik, men det är väl ändå, det är lite tid kvar innan det är slut helt. Vad händer?
Jag själv tyckte nog att han skulle fortsätta. Va? Han skickade ju brev till de andra hellenistiska kungarna och han ville ha mer trupper. Men man var inte intresserad av att skicka mer marktrupper.
Men man kanske förstod att det inte gick? Eller?
Ja, han var ju inget hot längre. Då. Han förklarade sig bäst han ville. Men det var ju en felbedömning. Så att då vänder han tillbaka till Epirus. Och till sin fiende Antigonos Gonatas, som är son till den här Demetrios som vi har talat om tidigare, som har gjort sig till kung i Makedonien. Och Pyrrhus lyckas besegra honom och bli kung i Makedonien igen. Och nu är hans egna söner vuxna. Ptolemaios är 23, Alexander är 19, Helenos 16. Sådär. Så att nu är han kung i Makedonien för tredje gången. Och hela Grekland hoppas på honom. Han har bara en fiende kvar, och det är den här Antigonos Gonatas som hör. Och så blir det ett jättekomplicerat inbördeskrig med Sparta inblandat, och det är liksom kulmen på hans historia. Och efterhand så tycker man vad han bråkar och vad dumma saker han gör, men just då så trodde man nog att han skulle bli hegemon, alltså den härskaren över hela det grekiska området. Men sen går det fel, och det hela slutar i den här gatustriderna i Argos, en stad nere på Peloponnesos, där han till slut då mister livet.
Och faller det han har byggt upp då, faller det helt samman, eller kan sönerna ta makten efter det här? Eller?
Nej, det är ju väldigt svårt att... det är mer eller mindre totalt nederlag, men en av sönerna då, Alexander, blir ny kung, och sen kungariket fortsätter några generationer till, va? Och hans dotter Olympias blir ju en ny sån här regent för de mindreåriga barnen sen och sådär, så att det, Men det är väldigt, slutet är ju både tragiskt och spexigt. Det är ju gatestrider där i Argos och han försöker retirera ut medan hans son trycker in nya trupper och elefanter och det blir en trafikstockning. Och när Pyrrhus försöker fäkta sig ur det där så står ju en mamma uppe på ett hustak och ser hur hennes son då blir angripen av den här vilden. Och då kastar hon en tegelpanna i huvudet på honom. Och så segrar han ner från hästen och då kommer några illyriska legosoldater av alla människor och släpar in honom i en port och skär huvudet av honom. Va? Mm. Så hans slut blev det nesligaste av alla som det står i någon källa. Va? Han fastnar i den här trafikstockningen, han slås till marken av en kvinna och han mister livet i en portuppgång. Ja.
Egentligen oerhört tragiskt med tanke på, jag menar, så framgångsrik som han egentligen faktiskt har varit, även om man inte fått in något avgörande mot romarna har han ju. Jag menar, hur lång regeringsmakt fick han egentligen?
Ja, 35 år.
35 år, och det är en lång period att vara kung vid den här tiden. Och jag menar, egentligen så har han ju varit en väldigt framgångsrik kung, eller hur?
Visst, det har ju egentligen gått bra hela tiden.
Och ändå så kommer vi bara ihåg honom som den största förloraren av alla.
Ja, därför att det är så han har gått ner då i historien, som man säger, som den stora losern, va? Därför grekerna efteråt tycks nästan skäms för honom att han inte lyckades, va? Och romarna å sin sida förstora upp honom för att visa hur bra de själva hade varit och klarat av honom. Och sen också det där lite sorgliga vid hans död. Det är liksom ingen som sörjer honom direkt förutom hans djur. Hans hundar ligger och ylar och svälter ihjäl sig. Och han har en tam örn också som sitter och ruggar på en pinne tills den dör. Det är liksom som om djuren sörjer honom mer än människorna.
Det är ingen som älskar den förlorade.
Nej, men också det här temat att han är en sorts vildman, va, när hans barndom, uppvuxen bland barbarer. Han liksom kämpar på något vis för att slå sig in i kulturen men misslyckas hela tiden. Va, och lite en sorts apart outsider.
Betraktas han inte som grek då, de andra grekerna? Eller?
Jo då, det gjorde han, men i en, de som ville hade en negativ syn, de kunde ju säkert dra det kortet att han var halvbarbar, så att säga. Mm.
Allan Klynne, antikvetare som bland annat skrivit boken Pyrrhus, segraren som förlorade. Ett stort tack för att du var med idag.
Tack, det var roligt.
Ja.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.